Det skulle kunna bli en väldigt kort predikan idag. Man kan besvara frågan varför måste Jesus dö med att säga för att vi skulle få leva. För på ett sätt är det så. Det här är så enkelt och så ofattbart stort. Det finns inget liv, det finns ingen frälsning. Det finns ingen seger över det onda. Det finns ingen mening med livet. Det finns ingenting utan Jesu död och uppståndelse. Amen. Och nu är vårt fik öppet här ute. Och nya besökare går dit ut. Jag ska ta en idag något längre väg än den. Kanske en lite längre predikan idag, därför att vi är, som Urban sa, i hjärtat av kristen tro. När man ska börja förbereda en predikan som den här, så känns den här, när man möter den här korta frågan, så känns det som om man kommer till någonting som är så stort att man inte vet var man ska börja. Man måste liksom backa några steg. Man hittar en betydelse av detta, och när man gör det så känner man direkt hur begränsat det perspektivet är. Och det är betecknande för själva frågan och en väldigt bra utgångspunkt. Så här gör vi idag. Vi ställer i tanken ett stort kors mitt framför mig på estraden. Och eftersom frågan är för stor för ett svar, så tänkte jag att vi skulle gå runt det här korset som en turistgrupp ungefär. Och så är jag i sammanhanget en något orutinerad men väldigt glad guide. Och så ska vi stanna till på några ställen på vägen runt det här korset och betrakta det från olika håll. Observera. Det är inte fruktbart att ställa det ena motivet emot det andra, så som man har gjort väldigt mycket i kyrkohistorien, även gör idag. Utan att se varje nytt motiv, varje håll man betraktar korset ifrån, som ett komplement. Så idag blir det bibelstudium. Det är texterna som är det viktiga. Jag tar er bara från text till text som en ciceron. Det första svaret då på frågan varför måste Jesus dö, det är att säga att det behövdes ett offer. Det här perspektivet förutsätter tanken på att människan genom fallet är syndare och därmed står i skuld inför Gud. Och att någon måste sona eller täcka den skulden. Bakgrunden finns i Gamla testamentets skuld och synd och offertänkande. Och i gamla förbundets tid, före Jesus, så löstes detta provisoriskt med att översteprästen en gång om året bar fram ett offerdjur, vanligtvis ett lamm, som symboliserade det oskyldiga, det rena. Men andra djur förekom, som bockar och tjurar. Djuret dog istället för den skyldige som tog straffet i sin kropp. Märk att detta var hela tiden förebildligt. Det var en slags prototyp. Ett system som ju inte var gott nog. Och det är viktigt att säga att Gud själv var inte nöjd med det här systemet. Det löste heller inte människans problem på lång sikt. Den här olösliga skulden tecknas i Bibeln som en förbannelse. Alltså någonting vi själva inte kan bryta eller överbrygga. Och därför, för att bryta den förbannelsen, sänder Gud Jesus att dö på ett kors. Och lyssna. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att för vår skull ta förbannelsen på sig, som det står skrivet, Förbannad är var och en som hängs upp på träpåle. Och vidare i Hebreerbrevet. Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Det finns många som vill avskaffa den här tanken helt ur kristendomen. Radera den därför att den sägs frammana bilden av en hämndlysten och försmådd Gud som nu ska vedergällas och blidkas. Och sånt har vi svårt att ta till oss. Jag måste säga att jag finner det ännu svårare att ta bort det perspektivet, därför att det också raderar perspektivet av att Gud är en helig Gud. Oförenlig med den synd som har på något sätt sölat ner också våra liv i och med syndafallet. Här är Bibeln extremt tydlig. Syndens lön är döden. Det är liksom inte förhandlingsbart. Gud kan inte se mellan fingrarna med synd. Det är inte försonligt med hans väsen. Han är vred på det som har kommit in i världen. Livsförstörelsen, destruktionen. Det onda måste bestraffas. En tanke som ju inte alls är svår att förstå. När man ser ondskan visa sitt ansikte i den här världen i grymhet bortom det vi kan föreställa oss. I Jesus griper Gud in, blir vårt offer. Alltså den som på korset tar förbannelsen i sin egen kropp. Och när vi betraktar korset från det hållet så ser vi den Jesus som drabbas av hela tyngden av mänsklig bortvändhet. Och märk, en gång för alla står det. Alltså, efter det så är det klart. Han har gjort allt det som behövdes. Det här är dock inte hela bilden. Om vi går en liten bit till runt korset och betraktar det från ett annat håll så får vi ett svar till. Och det är att det behövdes ett hopp. Det behövdes ett offer, men det behövdes också ett hopp. Lyssna. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Och vidare i andra Timoteusbrevet. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Det här, mina vänner, det är inget mindre än en revolution. Den brittiske professorn Ian Pitt Watson, som är avliden sedan ungefär 10 år tillbaka, han menar att det har egentligen bara genomförts 2 verkliga revolutioner i världshistorien. Den första, säger han, det var när någon upptäckte odlandet. Fram till den punkten så hade människan varit jägare och samlare. De hade levt dag till dag, flyttat från plats till plats. Och det fanns ingen plats de kunde kalla för sitt hem. Hemma var där man just då fann överlevnadsmöjligheter. Fram till den dag, och man önskar att man fått vara med om den lilla upptäckten, när någon märkte att om man släppte ett frö i jorden och gick därifrån så hände någonting. Vanligtvis var det ett sätt att bli av med saker, att man slängde det. Men inte nu. För någonting i jorden kallade på fröet och sa, skicka upp ett litet skott. Och så gjorde fröet det. Och fröet blev till en planta eller ett träd. Någonting där uppe sa, skicka mig en liten rot. Inget av det här kunde hända om fröet inte först fallit ner i den där mörka jorden och dött. Observera, det här är inget påbud. Det är bara så här det fungerar. Det är så här liv fungerar. Nu behövde människan inte längre leva dag till dag. Det kunde växa upp byar, samhällen, städer. Det kunde skapas konst, arkitektur, verktyg och civilisation. Hela civilisationen, menar Ian Pitt Watson, är byggd på denna enda observation och revolution. Men det skulle komma en revolution till. En än mer omvälvande. Men språket är detsamma. Jesu död och uppståndelse. Jag citerar Jesus själv. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Alltså döden hade fått insteg i vår värld. Hoppet hade blivit livlöst. Men med sin död var det som om Jesus sa, det är så här det fungerar. Han måste dö vår död. För att göra döden maktlös, bryta öden av döden, uppstå så att vi skulle kunna leva. Romarbrevet 6. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden, men lever för Gud. Det här är mänsklighetens hopp. Och det är vår nya identitet. Jesu uppståndelse och sen tron på de dödas uppståndelse var inget mindre än en revolution i det samhälle där de första kristna verkade. Det som växte ur uppståndelsen var inget mindre än ett hopp. Inte hoppet om att allt på kort sikt skulle bli bra, men tron på att våra liv en gång, likt det lilla såkornet i jorden, en gång ska slå ut i full blom, nå sin fulla potential. Och också i det korta perspektivet så förändrade detta livet. De första kristna övergick snart från att fira sabbaten till att börja mötas tidigt i gryningen söndag morgon och så fira Jesu uppståndelse, att fröet hade brytit den mörka ytan och slagit ut. Johannes kallar denna första veckodag för Herrens dag. Och man kan riktigt höra hur de troende påminner varandra om detta söndag efter söndag. De gjorde det för att komma ihåg vad han hade sagt, vad som hade skett, men också för att det här var ett aktivt sätt att förhålla sig till framtiden och till hoppet. Han har uppstått. Vi ska också uppstå. Och Jesu första efterföljare minns vad Jesus har sagt. Och att han bekräftade det genom att dö och uppstå. Och därför såg de sig själva som en uppståndelsegemenskap. Varför måste Jesus dö? utan död, ingen uppståndelse. Utan Jesu uppståndelse, inget hopp. Och då går vi en liten bit till. Och så är vi vid det tredje motivet. Jag har fem om någon tycker att det blir långsamt. Det tredje svaret på frågan varför måste Jesus dö? Det är att det behövdes en seger. Egentligen så är det här den av bilderna som kanske ger den mest heltäckande bilden eller helhetsbilden. Därför att den tar in Jesu död, Jesu uppståndelse och Jesu kamp emot ondskan. Alltså mot allt det destruktiva. Mot djävulen, mot onda andar och inte minst mot döden som kallas för den sista fienden. Johannes skriver: men nu har Guds son uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Och i Hebreerbrevet: då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden har varit slavar hela sitt liv. I de texter som beskriver detta kampen så är Jesu död helt central. Den går inte att gå förbi. Jesu seger fullbordas genom uppståndelsen, men den avgörande faktorn, det var hans död. Jesus måste dö för att göra djävulen maktlös. Och så kan man undra, varför är det här viktigt? Jo, därför att det här ju leder rakt in i slaget om våra egna liv. Vi lever som bekant inte på ett nöjesfält. Snarare på en arbetsplats eller en arena. Och många gånger faktiskt på ett slagfält. Den som tar sin tro på allvar vet det här. Vet att det finns en fiende i världen. Vet att det finns en fiende i oss. I vår kötsliga natur. Att det pågår en strid också där. Och jag citerar ur den bästa andaktsbok jag vet. Wilfrid Stinnesens Idag är Guds dag. Han skriver: Jesu kamp mot djävulen i öknen är en kosmisk kamp. En sammanstötning av de högsta andliga makterna på en nivå vars djup vi med vårt begränsade förstånd aldrig ens kan ana. Ur denna kamp träder Jesus fram som segrare. I öknen vinner Jesus en första seger över mörkret. På korset blir denna seger definitivt bekräftad. Jesus har besegrat det onda en gång för alla, men han behåller inte segern som sin egendom. Det är för vår skull han har kämpat och det är för vår skull han har övervunnit allt som vill locka oss från Gud. Den som förblir i Jesus besegrar allt ont och allt mörker. Om du är svag eller stark spelar ingen roll. Det är Jesus som kämpar i och genom dig. Och han är stark. Slutcitat. Vi går en liten bit till. Nästa svar är att det behövdes en försoning. Här är problemet relationellt. Alltså en bruten relation till Gud. Och här lyser Guds kärlek och Guds längtan som allra starkast. Gud vill ingenting hellre än att upprätta den kärleksrelation som är själva ursprungstanken, men som gick sönder. En kärlek som gick i bitar. Wikipedia, ordboken på nätet, har en så fantastisk definition av vad försoning är. Säger att försoning inte enbart betecknar att osämjan upphör, utan är en genuint återvunnen samhörighet. Tänk på det ett ögonblick. Inte bara att osämjan är borta, utan att det där sköra som kallas kärlek, som gick sönder, återgår till en genuint återvunnen samhörighet. Professorn Henry Nowen, som jag har citerat i den här kyrkan så att ni snart tröttnar, han undervisade i pastoral teologi, och han berättar i en av sina tidiga böcker att han brukar börja varje termin med de nya studenterna, de som hade en lång väg framför sig för att bli präster och pastorer. Så brukar han börja den första lektionen, första terminen, på samma sätt. Nämligen att han på den vita tavlan, som man säger var 3 meter lång i lektionssalen, drog ett långt streck från ände till ände på tavlan. Och så sa han till studenterna att det här strecket, det representerar ditt eviga liv i Gud. Du tillhör Gud från evighet till evighet. Du var älskad innan du blev född, och du kommer vara älskad i evighet efter din jordiska död. Sen tog han pennan igen. Och mitt på det här långa strecket, kanske 2 centimeter av 3 meter, så ritade han ett litet kort streck. Och så sa han, och det här strecket, det representerar ditt jordiska liv. Mellan födelse och död. Det här korta strecket är din chans att få upptäcka att Gud hela tiden har sagt till dig, jag älskar dig, jag älskar dig. Men det är också din chans att få vända dig till denne Gud och så svara, och jag älskar dig också. Det är det som synden har trasat sönder. Därför måste Jesus dö. Det behövdes en försoning för att den kärleken skulle kunna bli hel. Ty, andra Korinthierbrevet, ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Det här är livets största gåva. Den kallas omvändelse. Alltså nåden att få försonas med Gud. Och det är precis som Wikipedia säger. Det är mer än att osämjan, den som kommer syndafallet, upphör. Det här är genuint återvunnen samhörighet. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Varför måste Jesus dö? För att vi skulle kunna försonas med Gud och få veta äntligen och verkligen vad kärlek är. Om Jesus inte dött, hade den här kärleksströmmen gått förbi oss. Vi hade inte haft någon chans att få besvara den och säga, och jag älskar dig också. Och då är vi det femte svaret. Det behövdes ett helande. Vi är ju så olika. Jag tror att om vi skulle säga var blir liksom Jesu död viktigast för dig? Var blir korset viktigast för dig? Så skulle någon ställa sig där, någon skulle ställa sig där. Därför att vi är så olika, vi ser saker kanske också i olika faser av livet från olika håll. Men någonstans här så blir det här motivet det mest avgörande för mig. Det är också det här helande motivet som särskiljer kristen tro från alla andra religioner. Det är svårt att gå förbi Ylva Eggehorns självlysande ord när hon väldigt, väldigt ung skrev att Jesus är den enda guden som bär sår. Och så är det. Matteus 13. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon. Så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron. Eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade. Det sägs att det här sättet att tala om frälsning, alltså som ett helande, som läkedom, hade starkt genomslag i den tidiga kristna kyrkan hos de människor som bar budskapet om Jesus vidare först. De sägs ha talat mycket om frälsningen som ett läkande, som ett återställande, som ett helande. Orsaken till den här skadan eller såret som behöver läkas är ju samma som i de tidigare svaren. Alltså synden, Guds frånvändheten. Synden hade rivit upp ett sår, ett livssår. Och när Jesus möter oss så tycks hans fokus aldrig vara att få oss skuldmedvetna eller att korrigera och rätta oss. Utan Jesus tycks när han möter oss vara allra mest upptagen av vårt sår. Han känner av det såret i sin egen kropp. Han vet att det gör ont i livet. Här finns hans medkänsla, Guds bottenlösa empati. Men det är större än så. Det är större än att Jesus känner med oss och vet hur vi har det. Varför måste Jesus dö? Jo, därför att hans död helar våra sår. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och lyssna. Genom hans sår har vi blivit botade. Vi är tillbaka till början. Det här skulle kunna blivit en väldigt kort predikan. Det blev en lite längre. Man skulle kunna svara på frågan varför måste Jesus dö? Med att säga för att vi skulle få leva. Poängen är ju att kanske fortsätta söka svar på den frågan. Att leva sitt liv ständigt i rörelse runt detta märkliga kors. Och så igen och igen få upptäcka att för varje nytt perspektiv, varje nytt svar, så blir mysteriet större. Man inser att det är så lite jag sett av detta oändliga som faktiskt är räddningen för mitt liv. Och måltiden vi strax ska fira tillsammans är ju Jesu inbjudan att inte bara betrakta korset utan att ta in detta i våra egna kroppar. Måltiden svarar också på frågan varför måste Jesus dö? Ja, välkommen till bordet strax där svaret är för att vi ska få leva. Amen.